Så där, vad härligt. Gott att se er, gott att höra sorlet. För dig som är ny här idag, så som Kenneth nämnde i början, så är vi som församling mitt inne i en predikoserie som vi kallar Vart är vi på väg? 8 söndagar om den församling vi vill vara. Och idag är vi på del 3 av 8 då. Och bakgrunden är så här, vi upplever att vi är i en väldigt spännande tid som församling. Vi märker att vi blir fler och fler i vår gemenskap och vi växer. Och vi tror också och upplever att Gud gör någonting, inte bara här utan i hela vårt land, men också i vår stad. Så tror vi att vi står inför en spännande tid där Gud vill göra mycket gott ibland oss. Inte för att vi är speciella eller bättre än någon annan församling, utan helt enkelt är för att vi tillhör en god Gud som är mäktig och som har en plan för vår tid och också för våran stad. Det är vad vi tror. Och därför så drömmer vi om framtiden, vi blickar framåt och tror på en spännande framtid då. Och när vi gör det så vill vi fokusera på att tala om vilken slags församling vill vi då vara i den här framtiden. Vilka värderingar vill vi ska få prägla oss och känneteckna oss som församling. Och när jag säger det så är det viktigt att komma ihåg att församling, det är ju inte i första hand den här byggnaden, utan församlingen är ju du och jag, vi som är här. Så när vi säger vad ska prägla vår församling, så säger vi samtidigt vad önskar vi skulle få prägla ditt och mitt liv. Och därför så hoppas jag att även om det här inte är den kyrkan du brukar gå till, att du också ska känna att du får med dig någonting som du kan använda i ditt liv. Även om vi pratar mycket om den här församlingen idag. Låter det okej? Okay? Vi har talat tidigare om att vi vill vara en församling som har Jesus i centrum. Och vi vill vara en församling som är byggd på Guds ord. Och idag har vi kommit fram till del 3, att vi vill vara en välkomnande gemenskap där alla behövs. En välkomnande gemenskap där alla behövs. Och jag tänkte vi ska börja med att titta på ett kort filmklipp, om vi kan få upp det. Det är en trailer till en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love. Jag vet inte om det är någon som har sett den. Finns på SVT Play. Och vi ska titta på den trailern om den kommer upp.
The Swedish theory of love. It says that all authentic human relationships have to be based on the fundamental independence between people.
Living alone is not unusual in Sweden. Almost half of us live by ourselves. The highest rate in the world.
Var finns dottern någonstans?
De har inte sett för 30 år.
Hur kommer det sig att en person har varit 2 år i lägenheten död?
Independence strips you of the abilities of socializing.
I think that something went wrong in Sweden. Here, you're always among other people.
I see a continuously growth in single female who will require sperm because they want to be pregnant.
Det var just barnen som jag längtade efter, inte att ha ett förhållande.
Svenskarna älskar kort svar. Mår du bra? Bra. Så. Det räcker. Kort. Punkt slut.
A society of individuals. The Swedish theory of love.
Sen också finns Serbo. Du bor här och din flickvän bor där.
Är det någon som har sett den här dokumentären? Det är några som lyfter upp händerna. The Swedish theory of love finns på SVT Play. Och är faktiskt, tycker jag, väldigt intressant och handlar om vårt svenska samhälle idag, den svenska kulturen och det som de kallar för den svenska teorin om kärlek, som går ut på att för att sann, äkta kärlek och gemenskap ska kunna finnas så måste vi vara helt oberoende av varandra. Vi måste vara helt och hållet självförsörjande i ekonomisk och juridisk bemärkelse. Och därför har vi i Sverige över tid byggt ett system med lagar och förordningar som syftar till att frigöra individen helt och hållet från sin omgivning. Den fattige ska inte vara beroende av andras välgörenhet. Arbetstagaren ska inte vara i beroendeställning till arbetsgivaren. Makan ska inte vara i beroendeställning till maken och inte barnen till sina föräldrar och så vidare. Och mycket av det här finns såklart goda tankar i. Men det har lett till att Sverige har blivit det minst familjeberoende samhället i hela vår värld och det mest individualiserade samhället i vår värld. Och många menar att det också har lett till att Sverige har blivit världens ensammaste land. Där det inte finns något annat land där så många människor lider av den icke-valda ensamheten, som ju är den värsta formen av ensamhet som finns. Det är ju, jag kan ju tycka, och jag tror att vissa av er håller med, att den självvalda ensamheten, när man får vara i fred för en stund, kan ju vara ljuvlig. Men den icke-självvalda ensamheten är inte lika rolig. Och det håller på att bli en folksjukdom i vårt land, tror jag, menar många. Och i den här filmen får vi så gestaltas hur vi svenskar, och det vi också kan känna igen oss, tror jag, hur vi är snabba att stänga dörren om oss i trappuppgången för att till varje pris undvika en stel konversation med någon vi inte känner. Hur vi konsekvent sätter oss på i bussen på liksom, eller pendeltåget, att vi har en plats ledig bredvid oss så vi inte måste sitta bredvid någon vi inte känner. Och vi får också följa, nu ska vi se så att jag säger rätt. Vi får följa socialförvaltningens boutredningsenhet, som tar hand om hem där människor har avlidit ensamma. Och där det inte finns någon, vad man vet, vän eller anhörig till den här personen. Och i dokumentären får vi följa en person som har legat död i sin lägenhet i 2 år utan att någon har undrat vart den här personen finns. Och lite detektiver söker dem i bokhyllor och fotoalbum för att försöka ta reda på, kan det finnas någon anhörig som behöver kontaktas, som kan vara kanske arvtagare till den här personen. Och när man ser det, så det går inte att låta bli att det brister, någonting brister på insidan. Mitt i denna tid och i detta samhälle där ensamhet håller på att bli en folksjukdom, så får vi vara församling. Så är det spännande att få vara församling idag. Och Bibelns bild, som jag uppfattar den i alla fall, är inte den svenska teorin om kärlek, utan Bibelns bild som jag uppfattar den är att du och jag är skapade för gemenskap med andra människor, och att vara behövd och att också behöva andra är en viktig del av att vara människa. Jag behöver dig och du behöver mig, och det är gott så. Församlingen, tänker jag, är en helt unik gemenskap, en helt unik företeelse idag. Jag har sagt det förut, men jag tycker jag kan säga det igen, att här inne möts vi över generationsgränser med olika bakgrund, olika förutsättningar i livet, olika typer av jobb, olika siffror på våra lönekonton, olika intressen. Vi hejar på olika lag, vi röstar inte alla på samma parti. Men någonstans så är det ändå någonting som förenar oss, där vi hör hemma. Det vi hör ihop, inte för att vi tycker likadant, inte för att vi har perfekt personkemi, men det finns någonting djupare som förenar oss, som gör att vi alla hör ihop. Och det är att vi tillhör samma far i himlen. Att vi alla har samma frälsare Jesus Kristus, att vi är en del av Guds familj, och därför hör vi ihop. Och jag kan inte komma på någon annan gemenskap eller institution i vårt samhälle som har just det. Att vi är så många, så olika, med så många olika förutsättningar, där alla får vara med. Och jag tycker det är enormt vackert. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Bibeln beskriver oss som församling som en kropp, som Kristi kropp. Jag tänkte läsa några verser från första Korintherbrevet kapitel 12. Från vers 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel, utan många. Om foten sa, jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Vi pratade förra veckan om att vi vill bygga på Guds ord. Och så sa jag så här att ibland så är det som att vi kan läsa ett avsnitt i Bibeln som vissa av oss har läst eller hört så många gånger att vi kanske ibland slår lite grann dövöra till och inte riktigt låter det gripa tag i oss. Och att vi skulle behöva läsa Bibeln med öppna ögon. Och jag tror det här är ett sånt, för en del av oss, ett sånt ställe som är så välbekant att vi kanske inte riktigt låter det gå in. Vi önskar att det skulle få göra det. De här orden. Att precis som kroppen har många delar, men ändå är en kropp. Kroppen består av 206 ben. Nu ska jag titta här hur det var. 206 ben, 650 muskler, 79 olika organ och 37 biljoner celler. Och var och en av de här olika delarna, så olika delar, det går ju inte att säga något annat än att varje del är en del av kroppen. Och till och med en viktig del av kroppen. Och tillsammans utgör de fullheten av våran kropp. Precis på samma sätt är det med Guds folk, med Guds församling, säger Bibeln. Att vi är olika, vi får vara olika, vi till och med ska vara olika. Men tillsammans utgör vi helheten av vad det är att vara Guds kropp. Och fattas en del, så är det något som fattas. En kropp som saknar vissa delar är en trasig kropp. Det är så. Har det någon av er som någon gång har haft nageltrång? Man kan ju tänka att stortånageln inte skulle vara så viktig. Men om man har haft nageltrång någon gång så vet man att vi ska vara tacksamma att stortånageln sitter där den ska sitta och gör det den ska göra, fungerar som den ska. För när den inte gör det så märks det. Eller hur? Vi läste så här, i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Judar eller greker, slavar eller fria. Oavsett etnicitet eller nationalitet. Oavsett om vi är höginkomsttagare eller arbetslösa. Oavsett om vi vuxit upp i den här kyrkan och hittar i varenda vrå. Eller om jag precis har hittat hit. Så hör vi alla lika mycket hemma här. Därför att vi är alla Guds barn. Därför finns det ingen exkludering. Vi har inte rätt att säga till någon annan att som vi läste här, eftersom du inte är en hand som jag, eftersom du inte ser ut som jag och talar som jag, eftersom du inte kan rabbla Nya Testamentets alla böcker i rätt ordning, så hör du inte hemma här. Vi kan inte göra det. Det finns ingen sådan exkludering. Och likadant kan vi inte heller exkludera oss själva. Som ju faktiskt är det som Paulus tar upp först i den här texten, som kanske det allra största problemet, att vi exkluderar oss själva och tittar på de andra och säger, men jag hör inte hemma här, för jag har inte tillräckligt fin bil eller tillräckligt fin sångröst eller kan inte alla sånger. Jag hör inte hemma här. Så står det faktiskt att även om man säger så, så hör man likväl till kroppen. För det är ett faktum som inte kan förändras. Du har en plats här och du behövs. Därför att du är ett Guds barn. Och du är en gåva till den här församlingen. Och vi behöver dig. Du är en gåva till den här församlingen och vi behöver dig. Och när du inte är här så märks det. Därför att vi är var och en delar av någonting större. Det varje del behövs. Och vi har så lätt att titta på varandra och tänka, om jag bara hade den uppgiften eller den gåvan. Om jag bara fick vara med och leda mötena här framme eller vara med i förbundsteamet. Då skulle jag vara viktig på riktigt. Men det är inte sant. Därför att du är viktig. Och om inte du var här och var den du är och gjorde det du gör, så skulle det saknas någonting. Och vi skulle inte vara en hel kropp. Vi skulle vara en handikappad kropp. Den här gemenskapen är bara hel när du är med och bidrar med din del. Visst låter det fint? Det låter fint. Mm. Och jag tror verkligen att församlingen är en gemenskap som har potential att vara någonting livsviktigt i vårt samhälle i den här tiden. Att en gemenskap där människor kan få hitta hem. Där människor kan få hitta en gemenskap där man hör hemma. Där man får riktiga, sanna vänner. Människor som älskar en, som bryr sig om en för den man är. Och att det är en gemenskap där man också kan få lära känna Jesus. Som är det han som kan förvandla allting i våra liv. Och jag menar verkligen det. Jag tror att församlingen har potential att vara precis det vår värld behöver den här tiden. Jag tror verkligen det. Men det händer inte av sig självt. Det är ingenting som bara blir. Det händer inte av sig självt. Vi drömmer om att vi som församling skulle få kännetecknas av att vi är en varm gemenskap där man känner sig välkommen och behövd. Att det skulle finnas en värme och kärlek som slår emot den när man kommer in genom de här dörrarna. Att det får vara en plats där människor hittar hem och hittar gemenskap. På vänner och ett sammanhang och en familj. Och jag tror på många sätt att vi är där. Jag vet hur jag upplevde första gången jag klev in genom de här dörrarna. Jag upplevde just den här värmen. Man kände sig välkommen, man kände sig hemma. Men jag tror också att vi har bitar att jobba på för att det här ska fungera fullt ut. Och det händer inte av sig självt. Församlingen är inte ett självspelande piano som bara händer. Utan det är någonting som du och jag bygger tillsammans. Och för att vi ska bli den gemenskapen så tror jag att det är några saker som behöver till. Och en av dem tror jag att vi behöver låta Jesu ord från Johannes 15 få träffa oss i hjärtat. Det Jesus säger, de här otroliga orden egentligen. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ni ska älska varandra. Se dig omkring på de som sitter omkring dig. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Hur har Jesus älskat dig och mig egentligen? Han har gjort det med en självuppoffrande kärlek. Han har ju faktiskt gett sitt eget liv för dig och mig. En kärlek som inte bara är på sina villkor när det är bekvämt och passar, utan en kärlek som får kosta någonting. Och han har tagit emot dig och mig med öppna armar som vi är. I vår trasighet och brustenhet. Jesus står inte och väntar på att jag ska liksom få koll på alla bitar i mitt liv och liksom rätta till skjortan och bli perfekt innan jag får komma till honom. Utan han står med öppna armar och tar emot mig i min trasighet. När jag känner mig som allra minst så står han där, och i hans famn, i hans kärlek får jag ta emot upprättelse, får jag ta emot befrielse och helhet. Och det säger någonting om hur du och jag också får ta emot varandra. Romarbrevet 15 säger det väldigt bra tycker jag, att ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Hur har du blivit emottagen av Jesus? Ja, i din brist. Och på samma sätt får vi ta emot varandra med vår brustenhet. Vi har en slogan i den här församlingen att vi vill vara en församling för människor och Jesus. Och jag tycker det är så bra. Vi är människor som möter en stor Gud tillsammans. Men vi är människor. Om du är en vanlig människa med fel och brister så hör du hemma här. För att det är det vi är. Och där det finns människor, där finns det problem. Där finns det friktion. Där kan det uppstå konflikter till och med. Där kan vi irritera oss på varandra. Och det är inget konstigt. Men vår utmaning i det är att vi älskar varandra. Att vi tar emot varandra med våra egenheter. Och ser att vi är faktiskt gåvor till varandra. Tycker ni att det är bra det här? Ni lyssnar noga, ser jag. Det är bra. Vissa i alla fall. En annan sak som jag tror behöver till för att vi ska kunna bli den här gemenskapen, det är att du och jag, istället för att vänta på att någon ska vara den här välkomna famnen för mig, att du och jag vågar vara den som tar första steget. Galaterbrevet 6 säger så här: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och jag tror att ibland har vi så lätt att tänka så här, att varför är det ingen som ser att jag har en börda som jag behöver hjälp med? Är det ingen i den här församlingen som har läst Bibeln? Varför kommer ingen att hjälpa mig med min börda? Och det är helt sant att när någon kommer och vill hjälpa oss med vår börda så behöver vi behöver ta emot den hjälpen och inte vara för stolta för att ta emot. Och det är säkert sant att någon skulle behöva komma och bära din börda. Du har säkert helt rätt i det. Men jag tror att du och jag och vi alla skulle må bra av att istället för att tänka när kommer någon och hjälper mig med min börda, att istället tänka vem finns det här som jag kan hjälpa med dens börda. Och jag tror faktiskt att om vi alla skulle tänka så skulle vi snabbt märka hur temperaturen börjar stiga här inne. någonting börjar hända. För sanningen är att vi alla har bördor. Det är så. De ser inte likadana ut, men vi alla har dem. Ingen av oss har ett perfekt liv. Jag gillar hur Thomas Sjödin har formulerat det i en krönika. Thomas Sjödin är en pastor i Smyrnakyrkan och författare och skrivit så här i Göteborgsposten. Om alla bar sina problem i genomskinliga plastkassar skulle ingen vilja byta. Jag tycker det säger någonting bra. Vi kanske inte alltid visar det. Det kanske inte alltid syns på ytan. Och det är så lätt att tänka att alla andra borde kunna hjälpa mig. Men om vi alla skulle bära våra problem i genomskinliga plastkassar, skulle du inte vilja byta med någon annan här inne? För att vi alla har vårt. Men mitt i det så finns det någonting kraftfullt i att kanske inte fokusera så mycket på min plastkasse, utan istället tänka, kanske jag kan hjälpa dig med din. Och så kommer någon annan och hjälper mig med min, och så hjälps vi åt och krokar arm. Det behöver inte alltid vara gigantiska saker vi talar om. En del kanske får ont i magen när jag säger så här och tänker, jag har redan så mycket och jag hjälper redan så många och jag har fullt upp. Jag kan inte bära en plastkasse till, det går inte. Det behöver inte alltid vara så stort. Jag tror att det finns små saker som kan betyda så mycket. Bara att sätta sig bredvid någon som är ny vid fikat på en gudstjänst istället för att sitta med dem jag alltid sitter med. Att kanske bjuda hem någon på middag. Att ta sig tid att verkligen lyssna på någon även när jag egentligen har bråttom vidare. Eller att avsätta en lördag förmiddag för att hjälpa någon att flytta. Den typen av saker som kan betyda så mycket. Att ge upp något av min tid och min bekvämlighet för någon annans skull. Och Jesus, vi sagt att Jesus är ändå något av ett föredöme för oss. Och han är den vi vill följa. Och han är ett bra exempel på det här också. Jag vill läsa från Markus 5. Står det så här: när Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. Och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Jag gillar den här formuleringen, den sista. Då gick Jesus med honom. Trots att han hade kalendern full den här dagen. Trots att det var fullt med folk där som ville höra honom säga någonting. Många människor säkert som stod i kö för att få förbön. Så kom det någon och behövde hjälp. Och så att Jesus gick med honom. Och jag tänker att det är kristen tro i praktiken. Att vara den som går med. Att vara den som säger, ja men jag går med. Jag ger upp, jag hade egentligen något annat. Men jag ger dig en timme av min tid för att följa med. Det är kristen tro i praktisk handling. Att avsätta något av min tid och bekvämlighet för någon annan. Att gå en bit med någon annan. Och jag vet att vi inte kan göra det för alla människor. Men om vi alla skulle göra det lite grann för någon, så tror jag att den här världen skulle bli så mycket vackrare. Och vi vet aldrig vad det kan få betyda, det lilla. Jag vill avsluta med att läsa ett till bibelord som handlar om att ta Jesus till föredöme på det här området. Från Filipperbrevet 2. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Du och jag kan få vara med och forma en gemenskap som kan få förvandla liv. Det låter ganska spännande. Men det kommer krävas att du och jag vill vara med och göra vår del. Oavsett om du är en hand eller fot. Att vara med och göra din del. Bidra med din bit av pusslet. Till det vi bygger tillsammans. Och att vi får ge upp någonting av vår bekvämlighet, avsätta lite av vår tid för att gå med någon annan en bit på vägen. Det kommer kosta någonting, men det kommer också betala sig. Det kommer också vara värt det. Jag ser några som nickar, som vill vara med på det. Det verkar så. Vad härligt. Herre, vi tackar dig för att vi får vara församling. Vi tackar dig för att du har fört oss samman. Vi har inte kanske alltid valt varandra, men du har sammanfört oss här att vara ditt folk på den här platsen. Och vår bön är att vi som församling skulle få vara den gemenskap som du har tänkt här. Att den skulle få vara präglad av din kärlek, av din värme och din närvaro, Herre. Och att vi skulle få en plats där människor får hitta hem. Att vi får en plats där människor får känna sig välkomna och behövda som de är. Och få möta dig och få ta emot upprättelse mitt ibland oss, Herre. Herre, hjälp oss att inte jämföra oss med varandra. Hjälp oss att inte exkludera varandra, men heller inte oss själva här. Utan hjälp oss att se att vi har en plats. Vi har ett hem här. Vi har en roll att spela. Tack Jesus. Herre, gör ditt verk i oss. Gör ditt verk ibland oss. Vi behöver dig så mycket på det här området. Och vet hur lätt vi har för att fokusera på vår egen plastkasse. Men Gud, hjälp oss att lyfta blicken. Vi ska få lyssna till en sång som berör det här området lite grann. Och sen efter det här kommer vi ha en stund av låsång och förbön.